Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag är lite tidsoptimist. Jag ska faktiskt erkänna att jag har träningskläder under den här fina byxdressen. För jag ville komma hit lite uppklädd.
Och varför har du träningskläder under då?
För jag hann inte... Ja, för att det inte ska synas.
Just det, för att du har tränat eller du ska träna.
Jag har tränat halva passet.
Och så ska du göra halva passet efter
din tid. Jag tänkte det.
Vad har du tränat för något?
Crossfit.
Crossfit?
Ja, precis. Ja. Jag är en obotlig tidsoptimist. Men jag hittar alltid lösningar.
Mm.
Så tänker jag måste vara fin. De märker säkert inte. Men så är jag så dåligt pokerface. Så då tänker jag att jag berättar det. Ser du min träningstopp här bak?
Hanna?
Ja, det gör det Hanna, eller hur? Vill ser du den? Ja, det ser jag inte. Ja, vad bra. Eller jag vet inte om det är bra, men nu vet vi.
Just det. Frågan är väl så här, hur kläder brukar ju ha en viss påverkan på hur man... för vissa,
ja.
Kan det betyda att tar du på dig en kostym så kanske du känner att du har lite mer pondus. Ja. Eller har du träningskläder kanske du är ett annat mode.
Exakt.
Vad får dig den här kombinationen av finkläderna utanpå och träningskläderna under?
Så jäkla bra fråga, för jag har aldrig haft på mig den här kombinationen någonsin i hela mitt liv. Och jag känner mig liksom taggad, ståtlig och avslappnad på samma gång. Det är liksom, det här ska jag göra fler gånger.
Det är snart 5 år sedan hon gick från att vara endast retorikexpert till att också vara en aktivist. 2016 släppte Elin Eksvärd boken Medan han lever, som vittnar om sexuella övergrepp under hela hennes barndom. Att offentliggöra sitt livs trauma tog på krafterna, liksom hennes kamp för barn som utsätts för vuxnas övergrepp. Och på senare har hon gjort en annan resa, från svartvit till grå. Den arga och kategoriska kvinnan som vi sett i sociala medier de senaste åren verkar inte längre finnas kvar. Vad är det som har hänt? Idag är Elin Eksvärd förutom retoriker, författare och aktivist också bloggare på Må bra och poddare på sitt familjeföretag som utbildar kommunikation. Vem tycker hon själv att hon är i offentligheten?
I offentligheten är jag nog, jag brukar säga att mitt jobb är retorik och utveckla folks kommunikation. Och min kamp är att förebygga så att barn inte blir sexuellt utnyttjade utan får en barndom som är trygg. Så det är nästan någonting jag önskar att alla hade på sina digitala visitkort. Alltså ett jobb och en kamp, oavsett om kampen kanske är att stå vid återvinningsplatsen och se till att folk återvinner ordentligt. Liten som stor så tycker jag det är bra att ha någonting man brinner för vid sidan av jobbet.
Mm. Du är väldigt, tänker jag, du är väldigt personlig och öppen med det du skriver om. Hur kommer det sig att du har valt att vara det?
Därför tycker jag att alltså, retorik är ju någonting som väldigt många är rädda för. Och när jag blev inbjuden i offentligheten att kommentera politikers tal, så tror jag att jag framstod som ganska osympatisk. Att jag står och bedömer det väldigt många är rädda för. Så jag ville ha friheten att låta folk lära känna mig bakom. Att jag jobbar ju som retoriker, men jag är ganska plump och sådär, och mänsklig också. Tycker om att ta upp saker som jag tror att väldigt många brottas med.
Är det för att du är sån som person eller är det ett medvetet val som du har gjort?
Men jag är så som person och jag är inte särskilt strategisk, utan jag har ett väldigt dåligt pokerface. Man lär känna mig förr eller senare, så varför inte förr? Mm. Och sen så brukar jag också lida av att jag pratar stockholmska. Det är ju Sveriges minst uppskattade dialekt.
Är det så?
Så jag låter, du får fråga Fredrik Lindström. Han har studier på det. Så att jag låter mycket drygare än jag är. Radio är egentligen väldigt osympatiskt medie för mig. Men man får göra sitt bästa.
Ja. Den senaste tiden har din blogg handlat en del om ADHD.
Mm.
Du funderar på att göra en utredning.
Mm.
Varför det?
Nej, men jag tycker att jag har haft brottats hela min liksom, barndom och vuxenskap särskilt då, med dålig impulskontroll, svårt att reglera humör. Det kan gå från 0 till 100. Och väldigt ljudkänslig, har många bollar i luften, kan vara väldigt kreativ och fokuserad, men också jag tycker att jag har problem med att hålla fokus.
Mm. Hur märker du det där med att du blir arg, går från 0 till 100 och inte har kontroll?
Nej, men det kan vara, om jag kanske säger, alltså det är inte så här så att jag på något sätt blir aggressiv, men att jag säger till trevligt 3 gånger och sen så den fjärde så ryter jag.
Oj, hur låter det då?
Nej, men Matteo, ta på dig kläderna. Nu får du ta på dig kläderna. Alltså det blir liksom, det låter nog värre.
Det lät inte så farligt ändå.
Nej men det blir ändå så att han reagerar. Det blir ändå en kontrast. Det är inte så att jag skriker, men det blir en kontrast till hur jag pratar. Mm. Och jag känner hur pulsen liksom ökar. Och jag blir arg. Ja, nej men dålig impulskontroll tycker jag.
Du lät inte så här, men jag noterade en väldig skillnad i din blick.
Ja men precis.
Du har ju hela tiden här inne haft en väldigt liksom varm så här, glimt i blicken, eller vad man säger, i ögonen. Mm. Så här, och du är glad och sen så gick du till liksom,
mörker.
väldigt bestämd i alla fall.
Ja.
Men det var inte så att du skrek ändå.
Nej, men så här sansat låter det nog inte. Och man behöver nog bara vara småbarnsförälder för att kunna relatera. Men jag tycker att jag har haft lite dålig impulskontroll. Men det tydligen är så att vi som har blivit sexuellt utnyttjade under barndomen ofta kan bli feldiagnostiserade med ADHD. För att vi har tydligen skador, neurologiska skador på grund av väldigt höga doser av stress som vi blivit utsatta för som barn. Och det kan skada hjärnan.
Mm.
Så, och då kan man få liknande symptom. Så att det är väl det jag försöker identifiera, utesluta och förhoppningsvis hantera så att jag kan bli en bättre mamma.
Mm.
Och ja. Människa. Och fru.
Vi hade ju som gäst Ivar Arpi veckan innan. Och han pratade om sin ilska, snedsträck, aggressivitet, valde han själv att använda som ord. Varför är du så arg, tror du? Eller var kommer din ilska ifrån?
Ja, alltså, jag är inte så arg som jag var när, för det första när jag släppte min bok som handlar om en anhörig som utnyttjade mig sexuellt, och den boken heter Medan han lever, då var jag väldigt arg och kategorisk. Och tendenser som jag hade när jag var tonåring och barn, där jag hade en psykolog som tyckte att jag skulle utredas för borderline. Och borderline, då har man ju väldigt svårt med gråskalor och är väldigt svart eller vit. Antingen är du min bästa vän eller så är du min fiende. Det är lite kom tillbaka. Så jag tror att många överlevare av sexuella övergrepp kompenserar den bristen på förmågan att säga nej som barn.
Mm.
Överkompenserar man som vuxen på ställen som kanske är lite irrationella. Man tar i med emfas. Ilskan blir felriktad. Och jag kallar det för en känslomässig järnridå som går ner. Och det gjorde det för ganska många människor under den tiden. Bland annat min man. Men vi fick upp den igen.
Ja, den gick ner mellan er.
Ja. Mm. Ja, det var min känslomässiga järnridå som gick ner för honom. Så han blev plötsligt en fiende.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt obehagligt att se världen på det sättet.
Om vi går tillbaka till 2016, då nämnde du den här boken.
Mm.
Du har då i nästan 10 år varit retorikexpert. Du har synts mycket i tv-rutan. Du har varit föreläsare. Men då, för det är 5 år sedan nu, så släpper du boken Medan han lever, som handlar om då sexuella övergrepp som har skett under hela din barndom.
Mm.
Hur var det att i offentligheten dela det här som är ditt livstrauma?
Ja, det var ju otroligt läskigt att komma ut med det här. Men, och det var ingenting jag ville. Men jag hade ingen val när då min pappa skickade mig en film som jag polisanmälde. Och som han också dömdes för, sexuellt ofredande. Då kände jag bara att nej, men nu måste jag, det här lider jag så mycket och det är så många som gör det. Och jag insåg att det var var 50 person som har blivit sexuellt utnyttjat under barndomen. Så ja, det finns ju de som säger att jag skulle vinna någonting på det. Men det kändes bara som att jag riskerade hela min karriär. Jag var rädd att jag för alltid skulle få ha på mig en offerkofta och prata om min barndom och aldrig få kommentera det som jag älskar, retorik och kommunikation. Men så blev det inte, utan jag fick behålla mitt jobb och jag fick lägga till en kamp.
Mm.
Så det är skönt att det ena utesluter inte det andra.
Just det. Vi behöver ju säga, som det är public service, att din pappa nekar till anklagelserna och han inte är dömd för sexuella övergrepp.
Precis.
Men han är dömd för ofredande av dig 2014.
Just det.
Men hur mådde du efter alla de här intervjuerna där du berättar om ditt liv, berättar om det här traumat? Hur liksom påverkade det dig att sätta ord på det och berätta?
Väldigt negativt. Det kallas för sekundär traumaupplevelse när man pratar om vad man har varit med om i detalj. Och då blir det plötsligt väldigt jobbigt.
Var du förberedd på att det där skulle komma?
Nej.
Hade du liksom pratat med någon psykolog innan, eller vad kommer det här att innebära för dig?
Ja, men jag har gått terapi i 7 år. Men jag var ju nog inte beredd på att folk skulle vara så pass detaljerade i sina frågor. Och jag hade inte riktigt kapacitet och förståelse för vad som hände i mig.
Mm.
Jag märkte bara att jag fick mindre panikångestattacker som jag försökte dämpa och fick avsluta och börja gråta och sådär. Och jag sa väldigt många gånger, men det är nog bättre att ni läser boken, där skriver jag om det.
Mm.
Ja, men kan du inte säga det med dina egna ord? Nej, jag orkar inte det.
Nej.
Så att det behöver man veta. Oavsett trauma folk har varit med om, så kräver inte folk på detaljer, för då kräver man dem på en tour i trauman.
Men din barndom är ju också ett liv med mamma i Stockholmsförorten Bredäng.
Mm.
Nu ser du väldigt glad ut. Du bara lyser upp. Vad tänker du på när
jag... Hon är så himla obotlig optimist, med tanke på att hon haft ganska otur med kärlek och så vidare. Så har hon en...
Nej, det är ingen fara.
Så skönt när andra, när det drabbar andra, inte mig.
Min son.
Jaha, men då är det. Du är en bra pappa.
Som trycker bort honom.
Ja, just det. Nej, men min mamma, hon är verkligen en obotlig optimist. Jag tycker hon brukade alltid, när vi bodde i Bredäng som ligger i Sveriges största klassklyfta, så var hon med den som tittade på de här betonghusen, 8-våningshusen, och såg det liksom som skyskraper.
Mm. Vi kanske ska förklara för de som inte har ett Stockholmsperspektiv vad Bredäng är, alltså en förort söder om Stockholm.
Ett miljonprogram.
Och bredvid ligger Mälarhöjden som är en villa.
Ja, jag tror den billigaste villan kanske kostar 10 miljoner. Så när man tar tunnelbanan från T-centralen i Stockholm, så kommer Mälarhöjden först. Och jag kommer ihåg det när jag var liten, att där gick alla vita rika människor av. Och vi andra åkte vidare till Bredäng. Och det var underbart att växa upp i Bredäng. Så här, mångkultur och också jobbigt liksom med hierarkier och... Jag blev ganska mobbad i mellanstadiet för att jag inte visste hur man bröt på ett annat språk. Mamma pratade svenska med mig när jag var barn.
Mm.
Och mobbad för att jag var mörkhyad och så. Så att det förekom ju... Man kan tro liksom att ett invandratätt område, att det ska vara så här frid och fröjd. Men det är många olika nationaliteter som samlas där. Och det finns ju olika grader av rasism beroende på vilken kultur man tar med sig.
Och din mammas bakgrund är, hon är från Brasilien.
Ja, men mamma har alltid lärt mig att vi ska vara stolta över att vi är mörkhyade och sådär. Och att jag är både och. Och hon gav mig ett väldigt stort intresse för språket. Hon har fått höra sedan 1976 då hon kom till Sverige och min man Gustav Eksvärd föddes, att hon är invandrare, och hon brukar säga det, hur länge ska man vandra in i det här landet egentligen? Och med mig då, som kallas för andra generationens invandrare, så har hon sagt, du har aldrig vandrat in här en andra gång. Jag ska berätta vad du är första generationens svensk.
Mm, mm.
Och den gillar jag, så jag har alltid varit stolt över att vara svensk, men också över att vara brasiliansk. Och det ena utesluter inte det andra.
Jag skulle höra mer om den där drömmen du hade, att sitta vid ett skrivbord i mahogny,
ja,
med en grön läslampa.
Precis.
Vad handlade den drömmen om?
Ja, men jag ville nog vara... Jag tyckte att de som satt bakom ett sånt skrivbord med en grön läslampa, det var smarta människor som omgav sig av böcker och så.
Vad hade du fått den bilden ifrån? Den är så konkret. Mahognybordet, den gröna läslampan. Vad hade du fått den bilden ifrån?
Jag hade faktiskt fått den från min lågstadiefröken på Bredingsskolan, och vi i första klass så skulle vi ta reda på vad vi ville bli när vi blev stora. Och jag trodde att jag ville jobba på Pressbyrån, för jag trodde att det ingick att äta godis där. Det var en kvinna i Bredingscentrum som alltid åt godis där. Men då sa Carola att jag har sett hur du vistas bland böcker och hur du tycker om att läsa dem. Så jag har bestämt att du ska bli författare. Och när hon sa det, då fick jag upp en bild av att det var en gubbe, ni får tänka att jag är född på 80-talet, som satt bakom ett sånt där bord med en grön läslampa. Och jag tänkte att jag skulle bli en sån gumma när jag blev stor. Det verkade bra.
Och skriva eller läsa?
Både och.
Både och. Ja. Vad var drömmen då? Var det att du skulle höja din röst på något sätt? Eller...
Nej, men jag tror att det är en konsekvens av att ha tvingats in i tystnad som barndom och bära på dåliga hemligheter. Att någonstans bestämde jag mig själv att när jag ska prata så ska jag bli riktigt bra på det. Så där föll sig retorik väldigt naturligt. Jag var inte duktig i skolan eller ambitiös. Bara med det som jag tyckte var intressant.
Mm. Handlade det om att ta tillbaka din egen röst, tror du?
Ja, det tror jag. Absolut. Jag hade ju ingen när jag var barn. Och det är många barn som inte har det idag. Jag tror verkligen att det handlar om att jag vill kunna ge röst till de som inte har en röst. Men också genomskåda de som missbrukar rösten för onda uppsåt.
För ett halvår sedan så släppte du boken Överlevare.
Mm.
Som handlar om konsekvenserna av att leva med övergreppstrauma.
Mm.
Varför skrev du den boken?
Jag skrev den för att... det är ju en sak att bryta tystnaden. Och efter MeToo så var det väldigt många, eller under MeToo så var det väldigt många som gjorde det. Men vi pratar inte så mycket om alla konsekvenser vi tvingas leva med, den psykiska ohälsan och vilka utmaningar man får, hur liten sannolikhet det är för oss överlevare av sexuella övergrepp att faktiskt kunna vara kvar i en relation. Hur hög sannolikhet, eller hur hög risken är att vi utövar ett självskadebeteende i form av sex eller skär oss och så vidare. Så nej, jag ville bara veta vad som var jag och vad som var mina trauman. Och jag tror att det är många som vill det. Jag gör det här för att det är jag, eller slutar jag känna kärlek för min man för att han är dålig, eller är det här en konsekvens av min barndom? Så jag kände att jag behövde liksom ta mig ur trasslet av min barndom. Jag tror att oavsett vad man har varit med om för trauma i barndomen, så vill man nog nysta i vad är jag och vad är mina trauman, och inte låta trauman styra.
För var det så då ett tag?
Ja, att mina trauman styrde. Ja. Ja, absolut. Ja. Det förstår jag ju nu. Jag utvecklade väldigt starka känslor för folk som tyckte som jag. Och en otrolig avsky för de som kritiserade det jag tyckte var självklart. Så, och det är ju inte riktigt Elaine. Jag är ju mer resonerande än så egentligen. Utan det var ju mer den kategoriska delen som är väldigt vanlig för oss som har blivit utsatta borderline.
Och det jag tycker är spännande var att i höstas så läste jag en text som du skrev, en krönika i Damernas värld.
Mm.
Jag skulle att du läste.
Ja, vad roligt.
Jag har ett utdrag, inte hela texten.
Nej. Då ska vi se. I en annan tid, under MeToo-hösten 2017, väcktes aktivisten i mig. Men också en arg, kategorisk kvinna som på fullaste allvar tyckte att folk antingen är med mig eller emot mig. Jag blev Instagram-vän med likasinnade, profiler med stort inflytande över debatten som kände precis som jag. Vi bråkade till höger och vänster i ett helt år, tills coronakrisen kom och insåg att jag vill inte bråka längre. För allt är inte svart eller vitt. Det finns massor av gråskalor däremellan. När mitt nya, mer resonerande jag växte fram blev det bråk med mina tidigare bundsförvanter. När jag simmade i havet av gråskalor så stod de på varsin svart och vit ö och kallade mig svikare, hycklare, bärare av dubbelmoral. Det gjorde mig ledsen först, tills jag insåg att det var många med mig som tog simtag i det grå.
Mm.
Mm. Lite poetiskt till och med.
Ja, det är en text om en ganska stor resa, tänker jag.
Mm.
Som du har gjort på en ganska kort tid. Mm. Hur menar du att coronapandemin förändrade det här svartvita förhållningssättet?
Jag tror att det blev väldigt stilla. Och det fanns liksom inte saker, yttre omständigheter som gjorde att jag kunde fatta impulsiva beslut. Och det är inga beslut att fatta, det bara händer. Så att jag fick nog lite mer perspektiv. Jag undrade varför jag inte hade kontakt med vissa. Det var som att man vaknade upp ur någon arg dvala. Undrade lite vad jag hade ställt till med. Och sen så känner jag också en otrolig ödmjukhet till de som står på den svarta eller vita ön. För jag har ju själv varit där. Så jag känner att jag inte riktigt kan döma dem, utan jag förstår att de är så kategoriska.
Mm.
Så då, ja, nej, jag kliver inte in i sådana här digitala debatter och liksom svartmåla folk.
Men det gjorde du innan?
Ja, det tycker jag, absolut. Och det är jag inte stolt över. Jag kan förstå mig själv. Men det var liksom en ventil för någonting annat som jag nog hellre hade ventilerat med en psykolog än i sociala medier. Och det tror jag väldigt många skulle ha glädje av. Vi behöver vara snälla mot varandra.
Du sa lugnet som uppstod i coronapandemin.
Aha.
Vad är det för ett lugn?
Arbetslöshet. Alltså det var ju, jag är ju utbildare och vi hade ju fysiska utbildningar på vår retorikbyrå och plötsligt så fick vi inte ha det. Så det uppstod liksom ett vakuum om vad gör vi nu? Och under tiden vi funderade på det så hann tankar som jag inte hann processa liksom flyta upp till ytan. Jag har trampat så mycket vatten så de har väl tryckts ner. Men det var väldigt fint att se på dem.
Mm. Men det var någon slags reflektion som du började?
Ja, alltså i min bok Överlever så hade jag, vi säger det att man ska bryta tystnaden, men jag tror även vi överlevare behöver en sorts förlåt-turné där vi går till folk vi har fått utbrott till. Alltså man kan ju förklara, du, det här var en konsekvens av min barndom. Det kan man ju förstå, men jag tycker också att man kan be om ursäkt och visa förståelse för den skada man har gjort någon man har sårat. Och där är jag glad att jag inte har den prestigen. Jag känner ingen stolthet, utan jag tycker det är fint att kunna säga förlåt. För jag har haft två föräldrar som har haft väldigt svårt att säga det.
Men tänker du på några speciella personer som du skulle vilja åka på turné och be om ursäkt till?
Nej, men de har jag nog redan bett om ursäkt till. Alltså så här, vänner och familj. Det som jag tycker är synd, det är att jag tog mig tiden att liksom orka bråka om det här. För det var som att jag, på den tiden var jag som en missil åt allting som hade med sexuellt utnyttjade barn att göra.
Mm.
Och jag skulle vilja påstå att det nästan utnyttjades. Så i min inkorg var och varannan dag så fick jag liksom så här, har du sett det här uttalandet? Har du sett det här uttalandet? Och så vidare. Och tyvärr var det så att under MeToo så fanns ju sociala medier. Och då gav jag ganska mycket utlopp för det här kategoriska tänket. Att jag hamnade i clinch med väldigt många människor jag inte höll med.
Den här kategoriska kvinnan som du beskriver, som också är Elaine Eksvärd då, tidigare. Hur tog hon sig uttryck? Vad var det du gjorde då som du tycker idag är fel och som du idag inte vill göra?
Men jag läste väl varenda meddelande jag fick i mina sociala medier kring, ja men nu har det här barnet blivit våldtaget, eller nu är den här tränaren en pedofil. Och då var det väl bland annat jag, Patrik Sjöberg med flera liksom, som var ute och vevade liksom.
Det blir ju en slags kapital om man är en influencer. Alltså när man får den här uppmärksamheten så får man ju också fler följare och man får en ännu större plattform. Det finns ju på något sätt att det finns ju också någonting att vinna i det.
Nej, inte. Men för jag tappade.
Du tappade?
Ja, nej, jag ökar inte i följare. Och jag märker det, alltså att du lägger upp en nyhet om barn som har blivit våldtagna. Det är folk som de hör av sig till mig och säger, Elaine, jag tycker jättemycket om din kamp, du gör så bra saker, men jag orkar inte med det här flödet. Mm. Så att det var nog snarare en risk än vinning. Jag tror att det beror på vilket socialt medie du är på. Är du på Twitter så tror jag absolut att du kan öka. enormt mycket. Mm. Nej, jag tror att jag vill ju jobba förebyggande och inspirera folk att lära barn integritet. Och jag ser ingen korrelation med att bråka och inspirera. Mm. Utan då tror jag mer att man ska informera. Så här, visste du att om du tar bort YouTube och istället har barn-YouTube så slipper ditt barn bli exponerat för till exempel sexuella övergrepp eller porr som är väldigt lättåtkomligt på YouTube. Mm. Istället för att man pekar finger och bara, du visar väl inte YouTube för dina barn? Ja, någonting jag kunde göra som jag kan skratta åt idag. Det var när det var föräldramöten på skolan. Då kanske folk ville ta upp att säga, ja, lite så här med maten och grönsakerna är lite ledsna tycker våra barn. Och då kunde jag liksom räcka upp en hand och titta på alla med eld i blicken och säga, i varje klass är det 3 barn som blir sexuellt utnyttjade, även i denna. Och då vet de bara, ja. Så de vågade inte ställa några frågor. Alltså jag var helt vansinnig. Så att det var ju väldigt tyst på föräldramötena. Och jag kunde liksom attackera rektorn och bara, hur jobbar ni förebyggande mot sexuella övergrepp? Eller misshandel och så vidare. Nu har jag mycket bättre approach. Så till pandemin, då det var risk för lockdown, så frågade jag rektorn om du, Nina Rung har gjort en liten manual här där man kan berätta för barn att om det blir lockdown och de känner sig rädda hemma så kan de ringa de här numren. Vad sägs om att printa ut dem? Mm. Så en liten sån här trevlig ton nu mer.
Men du måste bara tänka så här att det är en sån stor skillnad,
ja,
på den du är nu. Hur du beskriver dina texten, förändringen att du vill vara mer nyanserad, vill vara inte peka ut och gå till strid och så.
Ja.
Jag tänker att det måste vara någonting mer än bara pandemin som har lett till den omvandlingen av dig så att säga i offentligheten, eller?
Ja, men jag tror att man blir ganska trött till slut. Och sen så har jag haft turen att ha vettiga människor som har sagt så här, vad håller du på med? Mm. Och blir de tillräckligt modiga eller så här, tillräckligt många och vettiga så tror jag att man lyssnar någon gång. Så att jag tänker det, man ska vara riktigt rädd när man som offentlig person eller bara privatperson har folk som aldrig ger en feedback. Så.
Mm.
Jag tycker att internetkulturen och den kulturen vi har idag med cancel culture och när vi håller folk till svars för någonting de sa 2007. Jag tycker det är ganska läskigt. För det är klart att någon har sagt någonting 2007 och vi alla har sagt saker tillbaka som varit dumt, men så utvecklas vi och växer och blir andra. Så att vi har alltid ett liksom digitalt avtryck som vi nog inte är stolta över. Men vi borde vara lite mer förlåtande kring det och inte gräva upp massa krimskramsom.
Det är intressant, det där du kallar cancel culture, finns det ett svenskt ord för det? Deplattformering har vi ju pratat om en del i Sverige.
Ja.
Det är ju ett väldigt stort i USA.
Mm.
Det har varit ganska stort även i Sverige.
Mm.
Och du, jag tänker, jag förknippar ju dig en del med just det här med deplattformering.
Mm.
Till exempel 2018, Mr. Cool-artisten som har skrivit han är satiriker, komiker, skriver en låt som heter den Knulla barn? Eller vad det är.
Ja.
Där det brakar låt. Egentligen släpps den låten redan 2015, men 2018 så är det är du och två till rätt stora Instagram-profiler som drar igång ett drev kan man väl säga.
Det där tycker jag är spännande, för att när du säger att det är jag och en till Instagram-profil som drar igång ett drev.
Ja, var det inte så?
Nej, utan vi var väldigt många offentliga personer som lyfte det här. Jättemånga.
Mm.
Men det som är spännande är att man på något sätt försöker baka ihop oss till kaptener som sitter runt ett bord i ett mörkt rum och bara, hörni, nu ska vi sätta igång ett drev här. När det egentligen slumpade sig så att vi alla hade en gemensam syn på att det var fel att ha en låt som heter Knulla barn. Att den finns. Och att många var så här, men förstod inte att det var humor. Utan man trodde att det var en riktig låt som, men så säger de, ja, men det var ett skämt. Sen var det väldigt många som gjorde olika aktiviteter. Så att det man gör är att när någon ger kritik, vilket jag gjorde, så använder man felaktigt metaforen liksom svans, men det här var ju inte min svans. Det fanns någon enskild person som ringde upp arbetsgivare och sa den här personen borde inte få vara på scen. Mm. För mig är det där cancel culture, att man säger att en person inte får jobba.
Att förlora sina uppdrag och bli avbokad från sina framträdanden.
Så det tycker jag, det där tycker jag är helt fel, och det tycker jag var att man inte skulle göra. Men att ge mig ansvar för det och koppla ihop det. Nej, för det var jag gjorde, det var att jag såg att Spotify som sponsrade Childhood Foundation som jobbar mot sexuella övergrepp, att de samtidigt har låtar som direkt uppmanar till att knulla barn, skämt eller inte. Jag tyckte det var direkt olämpligt.
Just det, så ni ville plocka ner låten, eller du ville få bort låten från Spotify. Men inte att att artisten skulle förlora alla sin försörjning.
Nej. Nej, jag förstår. Men sen kan jag samtidigt bli självkritisk till att jag gjorde det till en uppmaning att anmäla den här låten. Det ångrar jag. Men att jag kritiserade att ett varumärke som på något sätt försöker jobba för att inte för sexuellt utnyttjade barn, att de ska ha det, att det inte ska finnas några, och samtidigt släppa låtar där det inte framgår att det är ett skämt och kanske en tolkningsfråga om det är roligt.
Just det.
Men det gör mig ledsen att du förknippar mig med deplattforming, men jag kan förstå det samtidigt som att medier på något sätt kopplade ihop oss.
Mm. Ja, men det kan jag förstå.
Ja.
Men om man tar ett annat exempel då, och som är samma tid, som gäller författaren Stig Larsson som började som recensent på Expressen.
Mm.
Då hörde du ju av dig till Expressen för att du inte ville att den personen skulle få vara kvar där på grund av ett uttalande han hade gjort i, jag tror det var Malou, Efter 10, om tonårstjej. Jag kommer inte ihåg exakt citatet där, men på ett rätt obehagligt sätt.
Just det. Hur lät uttalandet som jag hade?
Mm.
För jag kommer nämligen ihåg att jag hade en dialog med chefsredaktör, eller
med Thomas Mattsson.
Ja, som gav ett bra svar på det.
Jag har inte det här framför mig. Vad synd. Ska jag ta fram? Vill jag ta fram det?
Ja, men gärna. Ja. Det skulle vara intressant att se huruvida jag sa han borde inte jobba här. Eller om jag frågade hur de ser på det.
Berätta så länge hur du minns det själv. Så ska jag se vad som om jag hittar.
Nej, men jag minns att jag... att jag tyckte det var fruktansvärt äckligt liksom, det han sa. Och på något sätt så kan man tycka att det så här blir en motsättning i att jag säger att man ska inte dra fram gammalt skräp och hålla folk till svars för det. Men jag tror att det fanns undertoner i att jag tyckte det fanns en sorts dubbelmoral i samhället, att man kunde låta kvinnor gå på väldigt lättare premisser än män som hade ganska grova.
Nu har jag det här.
Ja, gud vad
ska jag
bra.
Läsa?
Ja. För jag tycker det är ganska viktigt.
Ja.
För du sa det, du ville att han skulle förlora sitt jobb. Och det är en ganska allvarlig anklagelse. Och om jag har sagt det, då är det är ju allvarligt.
Ja,
och
men vi går till botten med det.
Men det kanske fanns nyanser.
Det fanns nyanser.
Ja.
Jag läser här. Det är väldigt långt dock.
Ja, och jag tror att det kan finnas antydningar. För det är ändå den delen som jag har tagit avstånd från.
Ja, jag läser, får vi se.
Gud vad skönt.
Där är på Instagram. Hej Expressen och Thomas Mattsson. Jag såg att Stig Larsson som utvärderar barn och kvinnors pH-värde i TV även utvärderar böcker åt er. Hur ser ni på att en man som vädrar pedofila kommentarer får utvärdera böcker hos er? Om jag får önska en sak av mina följare så är det att ni undviker att uttrycka er avsky just nu när jag försöker få svar från Expressens chefredaktör. Jag ställer en saklig fråga och vill helst förekomma eventuella offerkoftor från journalister som anklagar mig för drev när jag vill ha svar på en relevant fråga. Har du som följare en fråga kring detta till Thomas Mattsson så är du varmt välkommen att ställa den i kommentarsfältet. Thomas, jag är själv chef och när en anställd gjorde propagandafilm för Moderaterna utan min vetskap så fick den personen gå eftersom
Treska
blir noll är politiskt obundna. Om en person hade uttryckt pedofila kommentarer så hade den personen också fått gå trots att vi inte har den policyn nedskriven. Det går nämligen emot sunt förnuft, barnens rätt till en barndom utan sexuella övergrepp och ett rimligt omdöme. Ett rimligt omdöme är viktigt när man jobbar för mig. Hur är det för dig, Thomas? Invändningar mot att Stig syftar på tonåringar varken gillas eller accepteras då du per definition är barn upp till 18 år i Sverige. Ursäkten att han skulle ha dispens för att han är en konstnärlig själ gillas inte heller, eftersom det då blir synonymt med sjukt, med sjuk själ. En förolämpning mot riktiga konstnärliga själar. Att det har gått 6 år sedan inslaget är inte heller en ursäkt. Kommentarer som dessa preskriberas inte. Man tillfrisknar heller inte från dem. Jag ser det som mycket oroväckande att en av Sveriges största tidningar ger utrymme och plattform till en person som helt uppenbarligen vädrar unkna och brottsliga handlingar. Jag ser fram emot ditt svar, Thomas Mattsson. Vänligen, Elaine.
Men det här är ju, alltså, det är ju utan tvivel en vilja till deplattformering, tycker jag.
Mm.
Det är så spännande och lite skrämmande att se hur man resonerade på den tiden. Så jag håller absolut med dig. Och jag tycker att det är någonting man inte, det är nästan så här, då var jag ju på den här svarta ön.
Mm.
Att antingen är du för mig eller emot mig. Och ena meningen så säger jag att man ska vara saklig och så vidare. Sen kan man ju gå in på hur att en människa recenserar barns underliv. Alltså det är ju helt fruktansvärt. Men att gå vidare till att prata med en arbetsgivare, där vill inte jag vara. Så att det du sa, det var en väldigt allvarlig anklagelse. Och du hade rätt. Det här är nog inte det stoltaste ögonblicket i min mediala karriär. Men jag är ändå stolt över att jag har klivit därifrån.
Mm. Ja, hur ser du på, jag menar, i USA är det ju en stor diskussion nu om Woody Allen till exempel. Woody Allens liksom status som filmskapare.
Mm.
Kan man tycka om hans filmer och samtidigt, trots den person han är och sakerna han har gjort? Det är ju samma sak där i USA om Michael Jacksons musik. Hur ser du själv på förhållandet mellan verk och person?
Jag tror att man behöver skilja på det.
Kan du, för det är en sak att man behöver skilja på det, sen så kanske man inte kan skilja på det beroende på hur djupt involverad man själv är. Kan du själv skilja på, kan du kolla på Woody Allen eller lyssna på Michael Jacksons musik? Eller hur förhåller du dig till?
Ja, absolut. Det är, alltså, när Michael Jacksons dokumentär kom ut, eller inte hans utan den som handlade om hans de som överlevde honom, då mådde jag väldigt dåligt och kunde jag inte lyssna på det initialt. Men jag tycker det är nog väldigt viktigt att man kan skilja på verk och alltså jag hoppas att folk som kanske inte, men jag tycker inte, en av mina favoritfilmer är Vicky Cristina Barcelona av Woody Allen. Så att man behöver inte gilla honom som person men ändå se vad de skapar.
Mm.
Alltså jag menar, om jag ser en tavla som någon med skeva åsikter har målat, kan jag förneka att den är vacker fortfarande? Värderingar behöver inte komma ner i penseln, tror jag. Så jag hoppas att folk som är så här, nej men jag gillar inte det här Elaine håller på med att kämpa för sexuellt utnyttjade barn, men hon är bra på retorik. Mm. Alltså, så jag hoppas att vi kan skilja folks förmågor kring. Och det, vet du, att jag blir lite ängslig här.
Varför det?
För min historik kring, du vet, svart eller vitt då. Jag vet ju att de på de här två öarna då blir jättearg på mig.
När då? Nu?
Ja, eller förmodligen. För att man är här, man måste skilja sak från person och inte vara så kategorisk. Det är ändå några man har lekt med en tid.
Mm.
Liksom. Men det får man väl bara finna sig i, att folk blir väl arga när man inte väljer svart eller vitt. Utan...
Hur är det när folk blir arga, tycker du? Hur reagerar du då?
Nej, men jag tycker att man...
Är det jobbigt eller?
Ja, jag tycker nog det är ganska jobbigt att inte... Att vi är flockmänniskor och att inte få vara med. Så att... Nej, men jag tycker nog det är ganska jobbigt. Jag tycker det tråkigt är när man kallas för hycklare. Du var ju så här då. Ja, men vet du, sen lärde jag mig någonting och tycker mig själv har utvecklats och tycker någonting annat nu. Och då kan de ju känna, så du tycker inte jag utvecklas? Nej, jag tycker bara att vi är på olika platser och det kan få vara så. Jag tror att vi skulle ha ett behagligare... Gud, det känns ändå så här lite fel att moralisera kring hur vi borde prata när jag för en kvart sedan i mitt liv pratade ganska elakt. Men det jag har lärt mig i alla fall är att istället för att berätta hur andra tycker så kan man fråga. Hur menar du? Jag är nyfiken.
Mm.
Istället för, så du tycker, jag avskyr dig.
I din senaste bok säger du att du använder inte ordet tsunami. som metafor för att det finns så många som har väldigt starka känslor kopplade till tsunamin i Thailand.
Mm.
Det tycker jag är jätteintressant. Jag hade inte själv tänkt på det. Jag använder ordet ganska ofta, tror jag.
Ja.
Men jag tänkte också att hur mycket silkesvanta kan man liksom klä sina händer i? Det finns ju så många sådana ord egentligen som kan ge negativa konnotationer för folk beroende på vad man har för trauma eller vad man har varit med om. Hur mycket kan man...
Hur känsliga får folk vara? Och hur vaksam ska jag vara?
Hur vaksam ska jag vara?
Ja, nej, jag vet inte. Alltså så här, jag tycker inte är något fel i att vara... försöka använda andra ord.
Mm.
Alltså det är så mycket jag lär mig, tror jag alla lär sig genom livet. Men jag är ju ett barn uppväxt på 80-talet och vi använde mongo och CP i var och varannan mening. Och jag sa senast, tror jag, 2012. Men herregud, det vill jag menar ju inte det.
Mm.
Varför är folk så känsliga? Ja, men så skulle jag få ett barn med funktionsvariation. Och plötsligt så hugger det. Får jag känna det andra känner. Så det känns som att hela mitt liv har varit en jävla karma-karusell. Där jag direkt får liksom tillbaka kaka. Och det är otroligt lärorikt. Men, så att därför försöker jag förekomma och tänka det. Att ja, hur mycket silkesvantar ska jag ha? Men så mycket det går. Språket är ju väldigt rikt.
Mm.
Och jag kan undvika att säga nedsättande ord eller när jag inte upplevt en tsunami och jag brukade säga sjönk som en båt. Och så träffade jag min man vars mamma gick bort i Estonia. Jag kanske kan använda någonting annat. Alltså det är så enkelt för mig att välja ett annat ord istället för att han ska trasslas ut minnen ur sitt trauma. Så jag tänker, man kan inte ha silkesvantar på, men man kan ju försöka visa lite hänsyn. Jag lyssnade på Ricky Gervais. Han drog en massa pedofilskämt på sin show i Globen och jag garvade. Så att jag tror bara att vissa har väldigt ett bra sinne för humor och vilken nivå man ska lägga det på.
Man kan skämta om allt om man gör det på rätt sätt.
Jag tror det, och vad som är rätt sätt jag har ingen aning om. Men jag tror Ricky vet.
Du beskrev det lite grann som ett rus, den här ilskan, att delta i de här svartvita striderna. Och då blir jag så nyfiken på, eftersom du nu simmar i det gråa havet, där det inte är några den typen av strider. Var hittar du det där ruset i de här gråa vågorna?
Ja, var hittar jag ruset?
Du inte längre ruset?
Nej, för jag pratade faktiskt om det här med Patrik Sjöberg för några år sedan. Att ruset kommer alltid med en baksmälla. Alltså det är som att man, nu talar jag för mig själv, men att man garanterar avstånd så att man slipper få det från andra. Att jag ber dig att dra åt helvete innan du kan be mig göra det. Så att
är det skönt att säga?
Att det är skönt att säga?
Dra åt helvete.
Nej, det var det.
Det var det.
Ja. Men det är inte alls skönt att jag ger mig själv missödet istället för att få det. Så. Att jag väljer att bli övergiven innan du kan överge mig.
Mm.
Eller jag överger dig då. Så att jag tror att jag hittar ruset i närheten till andra. Att sitta med folk och faktiskt lite prestigelöst säga du har rätt och jag har fel. Och jag hoppas att vi ska våga säga det. Att skapa närhet. Jag förstår vad du ser.
Mm.
Jag ser också det nu. Men jag såg inte alls det nu då på det sättet.
Mm.
Så att jag tror att jag ruset i närheten. Att man kan vara i en relation och ha båda fötterna innanför cirkeln. Och inte hela tiden vänta på att det ska ta slut. Med vänner, familj eller sin man.
Jag tänker att... Jag pratade med min producent innan och vi pratade om att du på ett sätt, det framstår som att du har varit en sökare lite grann i ditt liv. Att du gick med i Pingstvännerna under 3 år och levde celibat. Och sen hade du en tid, du levde hippieliv i Barcelona, utforskade livet.
Och substanser.
Och substanser. Och sen skulle du bli lesbisk ett tag, tänkte du?
Jag försökte.
Och då tänker jag så här, vad är det du söker?
Vad är nästa nu?
Nej, vad är det du söker? Vad är det du har sökt?
Det kan jag faktiskt svara på. Alltså, pingslivet passade väldigt bra. Hashtag inte alla pingsvänner. Men i alla fall för mig så var det väldigt kategoriskt. Jag tror att det var Jesus som sa, antingen är du med mig eller mot mig. Jag bara, men gud, då är jag med. Herregud, det här passar mig alldeles utmärkt. Och så skulle man leva celibat. Sen så förstod jag att alla de här pingsvännerna låg runt, bara att de inte berättade det. Så jag gick väl lite all in där. Jag slog kontakten med min pappa och behövde en pappa i himlen. Och sen så behövde jag... Jag hade blivit introducerad till... Jag vill inte kalla det sex, utan övergrepp. Så jag behövde lära mig... hade en tid då inget sex fanns. Och få upptäcka det själv. Mm. Och där förstår jag att hippietiden kom och jag bodde i Barcelona och levde med en kriminell man och som var otrogen. Och jag var väl också det. Så att det blir liksom en motpol till pingstiden. Men det här att hela tiden ytterligheterna, det tror jag bottnar lite det här allt eller inget. Mm. Och sen så kom det in i sociala medier då det blev det i debattform. Så att allt det här tror jag är ett symptom på mina trauman. Och det är så jäkla skönt och livsamt att vara någonstans inte alls där. Mm. Utan bara titta på galenskapen och bara, ja men det är okej, Elin. Du kan be om ursäkt för det, men du kan också veta att det där är inte du. Det är en konsekvens av din barndom. Mm. Och det var därför jag skrev Överlevare. Bara för att andas ut och bara, åh, jag förstår mig själv. Mm. Men man får ju ändå ta ansvar för det man har gjort och sagt. Mm. Men jag är ingen sökare nu, tror jag. Jag hoppas inte det.
Nej, du har hittat.
Ja, alltså, klyscha. Jag tror aldrig man blir fullärd eller färdig. Jag tror att José Luis Ramírez, en professor i retorik, som sa det att när du slutar... Det enda som inte ändras, det är det som är dött. Så att vi får väl se vad jag säger om 3 år.
Jag skulle avsluta med ett annat citat.
Ja.
Someday I'm going to put my body where my mind is. Mm. Martin Luther King. Vad betyder det för dig?
Det betyder att det du tänker, det är dit du kommer. Och det är det som liksom manifesteras i ens liv. Och när jag var liten så drömde jag mig alltid bort till vuxenskapet. Och jag inbillade mig att det skulle bli väldigt bra. Och nu är ju jag där i vuxenskapet. Och jag tror att det var Tony Blair som sa det. Hur man vet att ett land är bra, det är huruvida folk flyr från det eller vill komma in i landet.
Mm.
Och detsamma tycker jag det är med barndomen. Hur den är bra, ja, det är om du vill vara kvar i den eller om du vill fly den. Och jag satt med min son, Matteo, som jag är ju väldigt dåligt samvete för att jag har höjt rösten ibland och så. Och så sa jag det, Matteo, sen när du blir stor och flyttar hemifrån, han tittar på, va? Vadå? Jag bara, ja men när du flyttar hemifrån, då sa mamma, om. Det är inte säkert att jag flyttar hemifrån. Ja, och då blev jag så himla varm och glad och tänkte, han har det bra. Och det blev bra, och jag är nog inte så dum ändå.
Ja, vad fint.
Mm.
Ska vi säga så?
Ja, vi säger så.
Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack för att jag fick vara med.
Det här var alltså söndagsintervjun i P1 och Martin Wiklin träffade retorikern och författaren Elaine Eksvärd. Den som mixade är Fredrik Nilsson och jag som producerar heter Hanna Engberg. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.